ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi nu får gå in i ditt ord. Vi tackar dig för ditt ord som du har gett oss som en dyrbar gåva. Ett skarpt svärd, Herre, som har kraften i sig själv att skapa liv. Ditt ord som skapade den här världen. Som du har talat ut till läkedom, till upprättelse, till helande. Tackar att vi får vara här idag. Att du har gett oss ännu en dag som en gåva av nåd. Och nu ber vi här att ditt ord ska få träffa våra hjärtan. Inte bara som individer utan som församling. Att vi tillsammans, Herre, får gå in i det som du har förberett för oss, Herre. Herre, tack för din härlighet som vi får stanna till vid idag. Herre, låt oss följa dig. Likt lärjungarna fick följa Jesus, likt folket i öknen fick följa din härlighet, Herre. Så får vi ta rygg på dig, på det du gör, Herre, och på din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen. Gott att få vara här. Per heter jag. Jag är göteborgare till kropp, själ och ande. Men ni som bor här uppe, jag vill bara påminna om hur vacker det stad är. Tänkte på det när man åkte den inte alltför långa vägen från Jonathans lägenhet hit till morse. När man ser liksom fjället där på avstånd. En normal morgon, tänker ni på hur fint ni har det? Ja, det är bra. Glöm inte det, för det har ni. Fantastiskt vackert här. Jag har jobbat 10 år som präst i Svenska kyrkan. Men sedan 2 år tillbaka så är jag församlingsplanterare inom EFS. Så nu har jag ett tältmakaryrke. Jag är inte tält, men telefoni- och kommunikationslösningar för företag. Det är också någon form av tält. Och vi håller på att plantera en EFS-församling i Göteborg. Det kan låta väldigt idylliskt, men det är ganska mycket hårt arbete. Och i den så har vi bland annat en tjej från Östersund som heter Sandra, som jag tror några av er känner till. Hennes vän kom till tro i somras. Hennes kursare, hon läser till socionom, så hade hon en vän där som hon har bett för och delat mycket med. Och så kom hon till tro, jag tror det var typ i somras. Och den här tjejen, hon sammanfattade det här med att bli frälst på, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Hon sa: jag har ingen aning om vad det här innebär, men jag förstår att det kommer förändra allt. Ungefär så, det kanske inte är ordagrant citerat, men jag har ingen aning om vad det här innebär, men jag förstår att det kommer förändra allt. Precis så tror jag det var för judarna när de vandrade där i öknen. De hade varit slavar i Egypten. De hade ropat till Herren i generationer: befri oss från det här. Och så hände det. Gud tog en 8-årig man och förde dem ut ur slaveriet. Och jag tror vi kan ibland göra det här lite för idylliskt. Det låter så fantastiskt liksom, hur Herren genom under på under befriar dem ut ur Egypten på väg mot det förlovade landet och mot manna i öknen. Vi kan liksom höra harpotonerna i bakgrunden. Men hur var det där för dem som verkligen var där? Jo, arbetsbeskrivningen var: följ härligheten. Stannar härligheten där, eldstoden, molnstoden, då stannar ni. Om den lyfter så går ni vidare. Alltså inte svårt, men ändå svårt. För en del av vår hjärna har sagt att nej, men det här, är det här verkligen logiskt? Är det här det självklara, det vi ska göra? Och vi ser spår av den här utmaningen till och med i språket. Ordet manna, det använder vi ibland att det var ett manna från himlen. Det låter så idylliskt. Hebreiskan för manna, det består av 2 delar. Ma och na. Ma, det betyder va. Alltså som i frågan, vad är det här? Ordet vad. Na, det är samma ord som ni har i Hosianna. En förstärkning. Hosianna betyder ju rädda oss, hjälp oss. Och na, det är ett utropstecken. Ser en jude som badar, håller på och drunknar, ja, då ropar han Hosianna. För det är verkligen det här desperata ropet på hjälp. Och na, det är förstärkningen. Så manna, det betyder vad i hela världen är det här? Och jag kan se framför mig judarna kom ut där på morgonen, så låg det något vitt pulver på marken och så manna. Och så fick de äta manna i 40 år. De fick äta förvirring i 40 år. Och lite så kan det ju vara kristen. Jag har ingen aning vad det här innebär, men jag förstår att det kommer förändra allt. Och jag tror det finns en utmaning för oss som har varit med ett tag och kommer ihåg att det är lite så här, vad i hela världen är det här? Men jag får följa det. För jag litar på Herren. Den här högtiden som judarna nu är inne i, hösthögtiderna, det är någonting där man påminner sig. Just det här som vi har uppe idag om att följa härligheten, det är det som judarna påminner sig om idag. Hade vi varit nere i Israel idag så hade vi sett judar runt om i hela landet bygga sina lövhyddor inför lövhyddohögtiden som börjar vid solnedgången ikväll. I 3400 år har de här händelserna varit avgörande för det judiska folkets identitet. Vi är kallade ut ur slaveriet in i det förlovade landet. Vi är kallade att följa härligheten. Det är identiteten, men också vad man ska göra, nämligen att följa Herren. Poängen är inte bara att vi ska komma till Gud och be honom välsigna det vi har tänkt, utan att få gå in i det som Gud har förberett. Och det är inte någonting som började med oss, utan det här går tillbaka generation efter generation. För judarna 3400 år, ja ännu längre än så. Och vi kristna, vi har, skulle jag säga, erövrat två av tre judiska vallfärdshögtider. De har ju tre högtider som man beskrev som vallfärdshögtider. Den första är påsken. Den känner ni till. Den firar ju vi kristna också. En ganska central högtid. Jesu död uppståndelse. Den andra är pingsten. Också en central kristen högtid. Guds andes utgjutande över världen. Kyrkans födelse. Den tredje hösthögtiden, den har vi inte på samma sätt erövrat. Den har ingen plats i vår kalender. Men skulle jag säga, bör ha det. Det är den månad på året som är den mest profetiska för judarna. Det är den månad då man kalibreras. Får det rätt ställt med Herren. Tar ut kursen på nytt. Alltså tänk er lite som våra nyårslöften. Det är då judarna firar sitt nyår. Vad gör vi på nyår? Jo, men nu ska jag med sant ta tag i mitt liv. Det är ingen slump att det säljs flest gymkort i januari. För det är då många svenskar, nu ska jag ta ut en ny kurs. Det är hösthögtiderna. Och det är det som är just nu. Hösthögtiden är egentligen inte bara en högtid. Vi ska stanna till här några minuter innan vi återvänder till härligheten. Utan en serie av händelser. Den första i månaden Tishri, som judarna befinner sig nu, det är Rosh Hashanah, det är nyårshögtiden. Den dagen går under namnet, den dagen känner ingen. För man visste inte exakt när den kom. För det hade att göra med nymånen över Jerusalem. När vi läser uppenbarelseboken så talar Jesus om detta. Den dagen känner ingen. Och nyåret, ja det började med att man blåste silvertrumpeterna i basunerna. Nu börjar det. Och det är en påminnelse om att en dag ska alla människor, alla folk komma inför Guds ansikte. Och Gud ska hålla dom. Det är en oerhört allvarlig högtid. Inte tung, men allvarlig. Gud är domaren. Han sitter på tronen. Och man blir påminn om detta. Sen har man en dryg vecka som kallas för dagarna då boken är öppen. Och under de dagarna så hälsar man varandra inte längre som vanligt med ordet hej eller hallå eller frid eller vad man nu hälsar med. Utan använder man frasen, må du bli inskriven i livets bok. Ni kanske känner igen begreppet livets bok. Och under de här dagarna så försöker man se till att få det rätt ställt med alla människor. Det finns ett allvar över att har jag gjort fel, alltså har jag syndat, så behöver jag bekänna det. Jag hade en vän när jag växte upp som var ortodox jude. Och han gick runt och frågade alla klasskompisar, de i parallellklassen, lärarna, grannarna, alla. Ungefär som så här. Har vi något otalt med varandra? Har jag gjort något under det senaste året som har sårat dig? Sa personen då. Nej, så var det. Ja, men vad gott. Så gick han vidare till nästa. Så här. Har jag gjort något som har sårat dig under det här året? Absolut inte. Nej, vi har ju inte sett. Så det hade varit illa om det hade varit så. Men ni förstår. Inte så att man inte under resten av året skulle ta tag i saker. Men nu, när det närmade sig den här dagen då boken skulle stängas, då behövde man verkligen ta tag i det. Läser man tidningarna i Israel under den här veckan så sätter vartenda företag in en annons som ungefär har innehållet: är det något fel på våra produkter men inte har tagit kontakt med oss? Ring vår kundtjänst så får vi se till att laga det. Alltså hela samhället går in i detta att nu ska vi ställa saker till rätta. En fantastisk tid. Vi var där nere, jag och min hustru en gång under den här tiden. Och man kunde läsa liksom Electrolux, det svenska märket. Till och med de sätter in annonser om att har ni någonting som har gjort fel, hör av er. Det gör de inte i Sverige, men där gör de det. Och sen då, när den här veckan har varit, så kommer man fram till den heligaste dagen på hela året. Den stora försoningsdagen. Den 10:e Tishri som var för 3 dagar sedan. Den enda dagen på hela året överste prästen fick gå in i det allra heligaste. Än idag, det är inte så att alla judar som lever i Israel idag är jättetroende. Men än idag så är det så att 95% av alla judar fastar hela Jom Kippur, hela stora försoningsdagen. Till och med ateisterna gör det, så djupt sitter det i folksjälen. Man stänger israeliskt luftrum för det får inte flyga några flygplan över Israel den dagen. För allt ska vara stilla. För nu är försoningsdagen. Om man är i Jerusalem, jag var där på försoningsdagen. Det är helt stilla. Helt stilla. Inte en bil som åker runt, möjligtvis någon ambulans, det är undantaget. Men allt annat är stilla. När det gäller både det här skeendet av att må du bli inskriven i livets bok och stora försoningsdagen, så är det inte svårt för oss kristna att dra en parallell. Alltså vår syndabekännelse som vi inledde gudstjänsten med. Vi får lämna det till Gud. Och det är så profetiskt hur Gud har lagt ner i det judiska folket en förberedelse på Kristus. En gång när vi åkte längs Genesarets sjö så såg vi där, precis där vid utloppet, så såg vi en hel flock med ortodoxa judar som stod där och gjorde någonting. Och vi stannade till och frågade, men vad gör ni? Och så sa de, jo men vi står här, för det gör man under de här dagarna, och slänger i bröd i vattnet. Syrat bröd. Och förklaringen var att det som är syrat, det är en symbol för hur synden kommit in. Och så slängde man det i vattnet. Och så tänkte man att fisken som kommer, eftersom fisken har ögon på sidorna så att säga, så är den allseende, en symbol för Gud. Så fisken kommer i det strömmande vattnet. Gud kommer i det strömmande vattnet och rena från synd. Och jag tänkte, vilken fantastisk predikan om dopet. Fisken, den första symbolen för Jesus, som kommer i vattnet och rena från synd. Allt finns där hos judarna. Och den stora försoningsdagen, överste prästen som en gång fick gå in i det allra heligaste. Men vi vet att när Jesus dog på korset så rämnade förlåten uppifrån och ända ner. Och vi kan, så som skriften säger, när vi behöver förbarmande och hjälp, frimodigt komma till nådens tron. Det är öppet. Så vi har allvaret, syndanöden, vi har försoningen. Men det slutar inte där. Utan detta leder fram till lövhyddohögtiden. Så idag i Israel så håller judarna på att bygga sina lövhyddor. För man vet att vi behöver varje år kalibrera oss rätt för att vandra med Herren. Man bygger sina lövhyddor. Och en lövhydda, för den ska vara godkänd, ska ha fri sikt uppåt. Som en påminnelse om det här med att vi ska följa härligheten. Den ska vara ungefär 50% täckt. Alltså det ska finnas ett tak, men man ska också kunna se stjärnorna. Och under en veckas tid så äter man alla sina måltider. Allt man äter under en hel veckas tid äter man i lövhyddorna. Varför det? Jo, för att varenda måltid ska vara en helig handling. En påminnelse om att Gud inte bara räddat oss från slaveriet. Han har inte bara förlåtit oss. Utan han har kallat oss till att vara ett salt och ett ljus i denna värld. Precis det som det kristna livet handlar om. I den judiska traditionen så finns också inbyggt flera påminnelser om just detta, att det handlar om att följa Herrens härlighet. När man utvalde det här djuret som offrades på den stora försoningsdagen, så förde man inte fram bara ett djur utan två. Två som skulle vara felfria, perfekta, men sedan så lottade man vilket man skulle ta. Varför det? Jo, för att enda gången man hade tillämpat demokrati, det var när man gjorde guldkalven. Och det blev inte jättebra. Det ledde till avgudadyrkan. Så man behövde påminna sig om att ja, vi ska lyssna på varandra. Det är jätteviktigt. Men det är ännu viktigare att lyssna på Gud. Och därför lät man Gud få sista ordet genom lotten. Vilket djur som skulle offras. Judarna bygger sina lövhyddor också till minne av ökenvandringens längd. Man var där i 40 år, men tanken var inte att man skulle vara där i 40 år. Ganska tidigt så skickade man in 12 stycken spejare. Alla 12 såg att det var ett fantastiskt land. Alla 12 fick se och smaka av det underbara som fanns där. Två av dem, Josua och Kaleb, valde att fokusera på att amen, det här har Herren lovat, det här kan vi gå in i. Men 10 av dem såg istället jättarna som var där. Så att nej, men det här går inte, vi kan inte gå in i detta. Och så valde man att inte gå. Lövhyddohögtiden är en påminnelse om tillit. Inte bara en teoretisk tillit att ja, men Gud, vi tror att du finns, utan att en tillit att jag vågar faktiskt gå när du kallar, Gud. Inte för att jag är så duktig, för det kände de inte öknen, men för att du har sagt, för att du har utvalt. Man tog under lövhyddohögtiden är i slutet av det halvåret där det inte regnar i Israel. Så tog man alltid lite vatten och hällde ut. Och så gick man runt och så sjöng man ett hosianna. Alltså det här som vi sjunger på första advent eller vid palmsöndagen. Och man hällde ut lite av det vatten man hade. Som en påminnelse om att vi är beroende av att Gud sänder ett nytt höstregn. Och Gud kommer sända ett nytt höstregn. I Johannes evangeliet så står det redan i första kapitlet om hur ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. I grundtexten står det egentligen att vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enda sonen får av fadern. Och ordet blev kött och tältade bland oss. Det är det som grundtexten säger. Ordet för tält, hebreiskans sukka. Samma ord som i lövhydda. Alltså, allt hänger samman. Vi såg härligheten Kristus. Och vi får bli påmind om att Gud är den Gud som leder oss. I Johannes evangeliet 7 så står det om hur Jesus på högtidens sista dag, alltså på lövhyttidens sista dag, stod där i templet och så sa han det här: kom till mig alla ni som hungrar. Kom till mig alla ni som törstar. De orden brukar vi kanske i första hand ta som en personlig uppmuntran. Och det ska vi verkligen göra. Alltså när vi hungrar och törstar så kan vi alltid komma till han som är livets bröd. Men de här orden, när en jude hör dem, så tänker inte en jude i första hand att det här handlar bara om mig personligen. Utan det handlar om oss som folk. Hur vi är kallade att vara ett salt och ett ljus i den här världen. Och anledningen till att jag är här idag, det tror jag just är kopplat faktiskt till det här med att lövhyddyktiden är nu på gång. I slutet av sommaren så upplevde jag en kallelse att börja be för er församling. Vet inte riktigt varför, men det blev så. Så jag hörde av mig till Jonathan här i augusti och sa att jag upplever hur Gud vill välsigna er. Och välsigna er när ni går in i den kallelsen som Gud har lagt på er församling. Både den allmänna kallelsen att vara ett salt och ett ljus. Men också de saker som Gud har talat till er. Till exempel Gudhjärta Norrland. Det bygger på en lyhördhet att följa Herren. Inte för att vi är så kloka, men för att han har talat. Och då skickade Jonathan lite datumförslag och så blev det den här helgen. Och då visste ingen, eller tänkte ingen av oss i alla fall på att men nu står lövhyddyktiden för dörren. Men jag tror det finns någonting här i detta som Gud vill säga till er. Just nu så håller Guds folk på att kalibrera sig. Det gör de varje år, så det är inte så liksom att det här är att oj, nu är de alltid helt fel ut och nu ska allt bli helt rätt. Men en påminnelse om att nu får vi än en gång bara fästa blicken vid Guds härlighet, vid Kristus. Nu får vi än en gång ta ut kursen och följa Gud. Nu får vi än en gång tillsammans gå in i det som Gud har förberett. Det finns en ganska, tycker jag, rolig detalj med hur judar firar lövhyddyktiden. Vid varje vallfärdshögtid så sjunger man Saltaren 113-118. Och Saltaren 118 innehåller en ganska speciell fras. Det är den här salmen om stenen som ratades men som blev en hörnsten. Och då står det i Saltaren 118 som så här. Ska vi se här. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Och det här, man sjunger med jubel om frälsning. Det är, man sjunger med jubel om Yeshua på hebreiska. Alltså ordet Jesus. Så från och med ikväll så kommer alla judar inför varje måltid säga att man sjunger med jubel om Jesus. I de rättfärdigas hyddor. Är det inte fantastiskt? Hur Gud har förberett. Det här gjorde de redan innan Jesus ens föddes. Och gör än idag. För Gud har förberett. Och de går in i det. Och genom det så är det många judar som har kommit till tro på Jesus Kristus som Messias. Och på samma sätt är det för er. Gud har talat ut saker över er som församling, över er som gemenskap. Jag hörde om det tre saker som ni har fokus på denna hösten. Att vara en utrustande och sändande gemenskap. Det är ingenting som ni har bestämt, men som Gud har bestämt. Och ni får gå in i det. Den här hösten ska handla om hopp. Inte hoppet att vi tar oss i kragen, utan Kristus som vårt hopp. Och vi får gå in i det. Den här hösten ska handla om tillbedjan. Inte för att det är en kul grej, utan för att när vi fäster blicken på Kristus så förvandlas vi till en och samma avbild. Och så här skulle vi kunna hålla på. Men Gud har talat saker in i församlingens liv och i ditt liv. Och nu är det en vecka framför oss där Gud på ett särskilt sätt, tror jag, vill kalibrera oss. Att det här har Gud talat ut. Och nu får du följa det. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att just nu så är det en profetisk tid för ditt folk, för judarna. Just nu så är det miljoner judar som håller på att bygga sina lövhyddor. Just i denna stund där. Och vi ber här att även vi nu under en period ska få fästa blicken på din härlighet. Vi tackar dig för att precis som judarna får gå in i förberedda gärningar så har du förberett saker för den här församlingen, för Östersund, herre, för Norrland. Och vi vill inte bara be dig välsigna det vi gör, utan vi vill framförallt gå in i det som du har förberett. Tack herre för att det är en sån tid nu där vi får lyssna till vad du har sagt. Vi behöver inte alltid massa nya tilltal, men vi vill gå in i det som du redan har talat. Tack herre för den här församlingen. Tack för den längtan som finns här efter att människor ska få växa sitt lärjungaskap. Nya människor ska få komma till tro. Och en andens eld här ska få gå ut över det här området. Herre, oavsett vad som har varit. Vi tackar dig för det som har varit gott. Vi ber om läkedom i de sår som finns, herre. Så tackar vi dig för att du tar aldrig tillbaka, herre. Du tar aldrig tillbaka din kallelse och dina gåvor. Herre, när vi nu ska få fira nattvard tillsammans, då är det en försmak av att en dag på riktigt, herre, ska vi få vara i himlen och fira denna måltid med dig. Herre, på samma sätt som att nattvarden här är en försmak av himmelriket på jorden, så ber vi att ditt rike ska få utbreda sig. I våra liv här, i våra familjer, på våra arbetsplatser, i skolor, på förskolor, bland vänner och bekanta. Ja, överallt herre, dit du sänder oss. Herre, kommer din härlighet. Och låt oss herre vandra lyhörda. Herre, låt oss aldrig tappa bort det här som kanske är lättare för den som är nyfrälst att ha. Att vi vet inte exakt vad det här kommer innebära, men vi förstår att det kommer påverka allt. Herre, tack för din nåd som är varje morgon ny. Och att vi nu verkligen får fästa blicken på dig. Och låta dig med dina ömma kärleksfulla händer, herre, som bär hål av spikarna, ställa saker rätt i våra liv som behöver korrigeras. I vår herre Jesu Kristi namn. Amen.